närmare bestämt till Tennessee. Men ni som är rädda för stora glittriga cowboyhattar och countrymusik i allmänhet behöver inte vara oroliga. Vi ska inte till Nashville utan till Memphis och lyssna på den bästa soulen från 60- och 70-talet. Keys, what's happening? Och du lyssnar på Reverb, det är onsdag. Och vi som sitter i studion, det är Olof Stenström, Axel Wernbro och jag, Emil Westerlund. Och dagens tema, det är Stax Records. Ett skivbolag som var väldigt aktivt på 60- och 70-talet i Memphis, långt ute i sydvästra Tennessee.
Ja, precis. Kanske framförallt 60-talet då, som vi har lagt vårt krut på. Då de hade bland annat Otis Redding och Booker T and the MCs, som vi ska snacka om rätt så mycket idag. Men Axel, du har rätt så bra koll på det här skivbolaget, vet jag.
Just det, det kan väl säga att jag har. Det börjar ju precis som mycket annat i sydstaterna med en motsättning, kan man säga, för att Memphis är ju en väldigt segregerad stad. Senast 1971 så bestämmer man sig för att stänga alla kommunala utomhuspoolar för att man inte ville att svarta och vita skulle simma med varandra. Men i denna brutala segregation så reser sig då Stax Records, som lite ironiskt grundades av en vit country fiolspelare, eller flöjtspelare var han till och med. Jag vet inte hur framgångsrik han var då.
Jag tror han var både och, va? Han var violinist också i alla fall.
Ja, violinist var han, framförallt. Ja.
Jim Stewart.
Exakt.
Började spela i hans garage, om jag inte minns fel.
Mm. Han gav väl ut några skivor som var mer åt countrypop-hållet, som då var mer populärt i i Nashville. Men sen så upptäckte han då R&B:n, och det är ju då som det hela drar igång, kan man säga.
Han hade ju inte så mycket pengar, det här var i slutet av 50-talet då, men han hade en äldre syster som hette, hon hette i alla fall Axton eftersom skivbolaget heter Stax.
Estelle,
jag glömmer alltid bort det. Estelle Axton, som hon var pianolärarinna, och det är intressant med båda de här, det här syskonparet, båda två var, han var violinist och professionell, han var banktjänstman och han hade någon examen i det också. Han hade examen i både fiolspelande och bankande.
Det är lite häftigt ju.
Så vad kunde vara mer passande än att starta ett skivbolag? I alla fall, stora systern tog ut en amortering på sitt hus för att kunna finansiera det här. Men det fick hon ju snart tillbaka. Det blev väldigt framgångsrikt. Det var 59 tror jag. Det dröjde inte länge förrän...
Nej, det stämmer. Det gick väldigt snabbt där. Jag minns att han träffade då en diskjockey och de möttes där då. Deras världar möttes och... Det ledde ju då till att skivbolaget slog igenom. Framförallt då med The Marquis då i början, men sen är det då med Booker T och Otis Redding. Last night, night before, jump back, babe, jump back. 24 robbers at my door. Jump back, babe, jump back. I got up and let them in. Jump back, babe, jump back. Hit him in the head with the rolling pin. Jump back, babe, jump back. In a Billy Goat town. Jump back, baby, jump back. Billy Goat kicked his baby down. Jump back, baby, jump back. Oh, jump back, baby, jump back. Oh, jump back, baby, jump back. Oh, jump. Jump. Now I lay me down to sleep. Jump back, baby, jump back. Giving the bed bugs a chance to breathe. Jump back, baby, jump back. You want your bite before I wake. The world is jungle brain. Jump back, baby, jump back. Oh, jump back, baby, jump back. Oh, jump back, baby, jump back. Oh, jump. Jump. Went to the river, I couldn't get across. Paid $5 for an open hall. Horse wouldn't pull, I swapped it for a bull. Bull wouldn't holler, I sold it for a dollar.
På Reverb här på Radio AF 99,1.
Stop now.
Rufus Thomas, The Memphis Train. Och det var ju även den här Rufus Thomas som var DJ:n vi pratade om innan. Och vi pratar om i det här programmet av Reverb om Stax Records, Memphis-baserat soul-skivbolag. Och vi har ju pratat tidigare om Motown Records, som också var ett stort soul-skivbolag på 60-talet. Men, och de pratade vi om The Motown Sound, för att allting där lät väl på ett visst sätt. Men man pratade också om The Stax Sound. Vad var det som var speciellt med det här egentligen? Jag tror att du har något skarpt att säga, Axel.
Ja, The Stax Sound har ju då sin bakgrund i ett ekonomiskt hänsynstagande. De hade sin skivstudio i en gammal teater som de hade valt att enbart delvis renoverat till skivstudio, vilket fick till resultat att det inte fanns några parallella ytor, utan ljudet studsade fritt omkring och skapade en skön reverb-känsla i studion, som då senare kom att kategorisera The Memphis Sound. Så, och det har även varit det som varit väldigt signifikant för det här märket. Så.
Det har väl även dratt rätt mycket artister, som jag förstått det, just att det har varit lite speciella förhållanden att spela in under.
Ja, och det kan man också till viss del beror på att de hade väldigt bra husband med bland annat Booker T och Al Copper och så vidare. Så det fanns många saker som gjorde att Stax var utmärkt sig då. Det har en väldigt speciell A&R-avdelning och så vidare.
Och man kan väl dra en lite järv parallell med det ekonomiska förhållanden även till musiken. För att det är ju oftast ganska avskalat, skulle jag säga. Det är lite bluesigt, 12-takts blues och riff som bara rör sig mellan några toner. Det var väldigt kännetecknande, framförallt för Booker T och husbandets musik.
Ja, det ska man ju flika in att fram till 68 så var det att man körde mycket på att spela in live i studio, medan man senare gick vidare med overdubs, som då var mer Motown-stilen, eller vad man ska säga.
Ja, de hade ju väldigt mycket så här blåsinstrument också, som man hör bland annat på förra låten, med trumpet och sånt, som ger ett skönt sound, måste jag säga.
Ja, det är en mer live-aktig känsla. Det låter inte lika producerat som Motown och i viss mån Muscle Shoals, även om Muscle Shoals också hade ganska live-präglat ljud.
Muscle Shoals, som då är, som vi också har kört ett program om innan, en liten skivstudio i norra Alabama. Och de ligger ju ganska tätt där, norra Alabama och sydvästra Tennessee och även Nashville. Som också ligger där i krokarna. Så det var mycket olika sounds som trängdes på en liten yta. Men på Stax så lät det i alla fall så här.
Sleep at night. I just wonder if you're alright. Do you miss me?
9,1. And the MGs, Green Onions, och innan den låten så hörde vi The Del Rios, There's a Love. Booker T, han var ju, kan man säga, den som höll i Stax husband.
Ja, ja precis. Helt instrumentellt R&B-band som var precis lite husband på Stax, kan man väl säga. Har varit med och spelat på skivor på många av deras större artister. Bland annat Sam & Dave och även en del på Otis Redding, va? Om jag inte minns helt fel.
Jag tror de har spelat i någon konstellation på samtliga skivor från Stax.
Ja, så kanske det till och med.
Men innan det så kom ju den här låten Green Onions. Av många ansedd en av världens absolut bästa låtar. Kom sommaren 1962 som en B-sida till en annan låt som inte eftervärlden kommer ihåg lika väl. Men
det var väl inte en B-sida? De jo. Tänkte att det skulle vara en B-sida, men sen så var det någon manager eller någonting som ändrade det i sista sekunden.
Jag tror att det var en B-sida, men sen så fort den kom ut på radio så ändrade folk uppfattning.
Ja, så kanske det var.
Den slog igenom då när en lokal diskjockey spelade den 4 gånger på rad, och det var innan bandet hade fått ett namn ännu till och med.
Ja.
Just det, B-sida som A-sida, den låg uppåt i alla fall, oftast.
Ja, absolut.
Kan man väl säga. Det är, alltså, det är en väldigt bra låt. Och det är Booker T som spelar elorgel, kan man väl också säga. Jag vet inte om vi nämnde det.
Mm.
Det här väldigt distinkta riffet, det är ett exempel på ett sånt. Det är inte en stor tonvidd i hans solo, men det är nog så bra för det.
Absolut, och han har ju ett väldigt distinkt ljud. Han har ju släppt en skiva förra året som jag gärna vill slå ett par slag för, med Neil Young och Drive-By Truckers, som är två favoritartister bland oss i Reverb-studion, som är en riktigt vass skiva. Så om ni någon får chansen så kan ni kolla upp det och se att de gamla takterna sitter i än hos den gode Booker T.
Och för er som undrar vilken elorgel han spelade på, så var det en Hammondorgel. Vi har ju pratat så mycket om elorglar här i Reverb, så jag tänkte att ni borde veta.
Du lyssnar på Reverb som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
Gå in på www.radioaf.se och kolla in våra tävlingar.
www.radioaf.se.
Don't believe the hype.
Eller?
Lyssna på hype varje torsdag klockan 19. För den nyaste musiken i etern. För det nya in elektro, rock, hiphop och pop. Torsdag klockan 19. Hype.
Jag är Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Jag är med och sänder Svingsen varje torsdag klockan 15.30 till 16. Och då får ni lite information om vad som händer vid Lunds universitet, men också möjlighet att ställa frågor direkt till universitetsledningen, så antingen jag här eller någon annan från universitetsledningen. Välkomna.
Radio AF.
Lunds studentradio.
99,1.
Soulman. Och du lyssnar på Reverb, som idag har en Stax Record special. Stax, eftersom det grundades av Jim Stewart och
Estelle,
tack, Estelle Axton. Men ja, det var inte så fantasifullt kanske, men de sparade väl kreativiteten till studion, kan jag tänka mig.
Ja, precis. De hette ju, var det Satellite Records från början? Men det finns ett annat skivbolag i Kalifornien som hade haft det namnet längre, så de var tvungna att byta. Så då tog de första bokstaven i deras efternamn.
En annan sak som var väldigt populär på den tiden var ju att ha flera skivbolag under ett större skivbolag, för att på de olika radiostationerna så vill man inte favorisera ett visst skivbolag, så därför löste man det på det viset att...
Var det inte att man kunde bli dömd i domstol och grejer för det också?
Jo, precis. Så därför hade alla större skivbolag flera mindre skivbolag där de hade sina olika artister, så det skulle framstå som att de inte favoriserade någon, även om de mycket väl kunde göra det.
De vill alltså inte ge sken om att favorisera någon?
Nej, precis. Så det är väl ändå det viktigaste, tycker jag.
Och Stax hade ju då Volt, heter de väl?
Ja, bland annat Volt då, om det inte var där Otis Redding lag.
Ja, och det gjorde var det.
Och så hade de ju, de låg ju själva, de hade ju samarbete med Atlantic Records själva. Så att det är mycket att lära på, men det enda ni behöver komma ihåg är Stax.
I want to.
Otis Redding, Security. Och innan den så hörde vi Gene and the Darlings, How Can You Mistreat the One You Love. Du lyssnar på Reverb och vi pratar om Stax idag. Och Otis Redding, han var ju kanske en av de mest kända artisterna på Stax Records just fram till sin tragiska död 67.
Ja, ja, verkligen tråkigt för en så bra artist. Men för de som inte visste det, så Otis Redding kom ju från Georgia från början. Där han började spela med ett band som hette Johnny Jenkins and the Pin Toppers. Eller han började egentligen sjunga lite så här mer gospel och så. Men så hoppade han på det här bandet. Och de hade väl lite mindre succéer runt om i Georgia, som jag förstod det. Men Otis kände att han ville göra något eget solo. Så han började spela in egen musik och fick efter ett tag skivkontrakt på just Volt, som vi snackade om innan, som var ett systerbolag, säger man väl, till Stax Record. Men ja, hans tragiska död kanske vi ska prata lite mer om. 67.
Han försvann ju för tidigt, kan man säga.
Verkligen.
Han var ju på höjden av sin bana.
Ja, de hade ju varit och spelat i Cleveland. Först gjort ett tv-framträdande och sen spelat på en klubb på kvällen. Och så när de skulle flyga vidare till nästa spelning dagen efter, så kraschade deras plan i Lake Montana. Och alla utom en person som var på planet omkom.
Just det, med på planet var ju då The Barkeys, som var hans backupband, och det var en av deras medlemmar som då överlevde. Och det är väl lite oklart vad den här flygolyckan berodde på.
Det har aldrig, nej, exakt, det har aldrig riktigt uppdagats, tror jag.
Men vi kan lista ut svaret här i Reverb. Vi brukar vara väldigt bra på det här.
På att gissa, kanske.
På att gissa kriminalgåtor, eller?
Ja, det finns ju...
några starka...
Det finns ju uppgifter från den sista överlevande medlemmen i The Barkeys då att vara både på någon form av motorfel. Även vädret har väl tydligen varit ganska dåligt också. Det brukar väl i regel vara de orsakerna som ligger bakom att flygplan går ner.
Det brukar väl vara det. Jag läste på någon hemsida att han hade sovit precis till sekunderna innan de skulle krascha. Och det sista han hade hört var typ oh no eller någonting i den stilen. Och sen så hade de slagit i vattnet.
Och detta hjälper oss hur?
Nej, jag tänkte bara...
Alla saker kan vara ledtrådar.
Det får ju in lite tvivel kring hans vittnesmål att han inte har sett hela förloppet. Då, ju.
Han twittrar om det här.
Han nog twittrar om det, tror jag bestämt. Även ifall man inte ska ha mobiler och grejer på plan.
Ja. Men om vi kanske ska återvända till hur intressant det här än var, till det musikaliska. Otis Redding, han är ju känd, men kanske framförallt som en inspirationskälla till andra artister. Han brukar väldigt ofta nämnas... hos andra artister som en stor inspiration. Det har gjorts många covers. Vi lyssnade ju på Satisfaction innan, som många kanske känner till från Rolling Stones.
Den underbara Rolling Stones-versionen då. Vi pratade väl för två veckor sedan, tror jag det var, om hur mycket vi inte uppskattade Rolling Stones version av Satisfaction, och att vi anser att det var de mer överskattade låtarna genom tiderna.
Aningen sönderspelad kanske.
Ja, men överskattade är väl nyckelordet. Den är ju inte dålig, men alltså, när man hör originalet, det är ju bättre.
Absolut, och här kommer en annan riktigt, riktigt vass låt.
Don't you know I almost lost my mind? Baby, I'm
lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1 som idag tar med dig till den amerikanska södern och ger dig Stax Records.
Men Dave, Hold On, I'm Coming. Innan den hörde vi David Porter, Can't See You When I Want To. Men Sam and Dave, vem var Sam, vem var Dave, Olof? Jag har ingen aning.
Sam Moore och David Prater står det, ja. Nej, men de var väl en av Stax mer framträdande artister, kan man väl säga, även om de har haft en del. Som så många andra solartister, gospelbakgrund, och började egentligen på Atlantic Records. Men som vi kanske har sagt någon gång innan, så hade ju Atlantic Records och Stax hade någon typ av överenskommelse. Så 65 flyttade de över till Stax, där de började jobba med Isaac Hayes och David Porter, som var producenter och låtskrivare på Stax Records. David Porter och Isaac Hayes, som själva gjorde en del musik, och vi hörde ju faktiskt en låt som David Porter har gjort på Stax här innan. De var väldigt framgångsrika, just David Porter och Isaac Hayes, med sitt låtskrivande. Men Isaac Hayes kände väl efter ett tag att han ville göra eget och gled mer och mer från David Porter.
Her love is getting to me.
Du lyssnar på Reverb på Radio AF 99,1. William Bell och Judy Clay, Private Number. Och William Bell, han är ju en riktig Memphisbo som är både född där och var en av de tidigaste att bli signade just på Stax, och en av de som var kvar längst, ett stort namn. Judy Clay var däremot aldrig riktigt lika stor, och hon var inte heller från Tennessee. Hon är född i St. Paul's, men
pass Annapolis då, för den som undrar.
Ja, jag tänkte precis säga, pass på Axel. Det är inte St. Paul's som är det
Minnesota är det kanske?
Som är Minnesotas huvudstad.
Sen är Annapolis också, vill jag tillägga.
Precis, ingen av dem. Det är, hör och häpna, St. Paul's i North Carolina. Så hon var ju från södern ändå, även om hon flyttade ganska tidigt till Brooklyn i New York. Och hon brukar nog räknas in till det man kallar Northern Soul egentligen, med Motown och där. För att hon debuterade, hon var gospelsångerska, och så debuterade hon i gruppen The Drinkard Singers. Och om du kanske aldrig har hört talas om The Drinkard Singers, så är det kanske för att du känner till dem under namnet The Sweet Inspirations. Eller vad säger du, Olof?
Ja, då vet jag precis vilka det är.
Ja, det kanske du vet, för där sjöng Sissy Houston. Vem kan det vara, Olof? Vem
jag ska visa på släkt med Whitney Houston.
Whitney Houstons mamma.
Ah.
Vilken grej. Hon var omgiven av alla de han Drinkard som startade bandet, och allihop blev väldigt kända. Judy Clay, hon hade några hitsinglar men blev aldrig riktigt stor. Men för att återknyta till det vi pratade om innan, hon var en av de första som sjöng duett med en vit sångare, och ja, det gick inte så bra. Hon blev väldigt censurerad på grund av det, så det var lite synd. Hon hade i alla fall en stor hit med den här fantastiska låten Private Numbers tillsammans med William Bell. Och jag måste ju säga, som ändå kan uppskatta en bra låttext kanske mer än många, och tycker att det är väldigt viktigt att låttexten är ingen höjdare. Man kanske kan sammanfatta den med: jag försökte ringa dig men jag har inte ditt nummer. Kan jag få ditt nummer? Ja visst, du kan få mitt nummer. Jag hade bytt, men här får du mitt nummer.
Ja, jag reagerar också lite på att sjunga private number, som man har springit med flera nummer men bara ett som gäller någonting.
Och...
ja,
det är hennes hemnummer. Hon hade typ slutat ge ut det, men han kunde ju få det igen. Så då slutade allt lyckligt. Men det säger väl en hel del att låten blev så bra trots denna ja, lite dåliga text. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. William Bell, I Forgot to Be Your Lover. En riktig höjdarlåt. Han gjorde ju väldigt många sådana, William Bell. Men kan du gissa vem som har gjort en känd cover på den här låten, Axel?
Jag kan ingen aning faktiskt.
Al Cooper.
Nämen.
Just det. Han som lade episka orgelriffet på Like a Rolling Stone och Bob Dylan, som spelade tre instrument. Bland annat ett... valthorn på Rolling Stones I Can't Always Get You Can't Always Get What You Want, och som recenserade The Bands första skiva. Han har även gjort en cover på den här soul-låten. Al Cooper alltså.
Al Cooper alltså. Ja, och idag har vi ju pratat om Stax Records, där bland annat David Porter och Isaac Hayes har skrivit låtar. Booker T och and The MCs var husband, och Otis Redding gjorde karriär.
I Memphis, Tennessee.
Precis.
Om det var det du tänkte på.
Nej, det var egentligen inte det jag tänkte på, utan på Motown Records så hade de satt upp en skylt där det stod Hitsville.
Hitsville, USA.
Hitsville, USA. Men i Memphis så satte de istället upp en skylt där det stod Soulville, USA.
Just det. Och vi som har sänt idag är jag, Axel Wernbro, Olof Stenström och den oefterhärmlige Emil Westlund. Vi ses nästa vecka. Ta det lugnt.